lärkor vid tångbankar i Halland, skygga rördromar som stödmatas på Öland och bästa tiden att höra ugglorna ropa, det är nu. Det här är Naturmorgon från den 21 februari 2026. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Karin Gyllenklev heter jag som sänder från Stockholm idag, där det börjar kännas lite som ja, men i Narnia. Ni vet när häxan sett till att det är evig vinter. Det är alltjämt minusgrader. Idag kommer vi att viga en stor del av programmet åt fåglar. Till exempel piplärkor som man har chans att skåda vintertid.
Skärpiplärka och ängspiplärka. Inte minst längs Hallandskusten då, där de gillar att gå och leta ätbarheter i strändernas tångvallar. Vintertid tillkommer dessutom, och det här är märkligt, ytterligare en art, vattenpiplärka.
Om tjusningen med piplärkor hör vi i timme 2 av programmet. Och det finns fåglar som har det riktigt kämpigt i kylan, som tyckte att nej, men det var ju så varmt där i höst och under december, det kanske är lika bra att stanna. Men så dundrade minusgraderna in.
Risken är ju att man hittar så lite mat så man orkar inte ta sig iväg när det börjar frysa till.
Vi träffar Lars Rigbäck som serverar fisk till två rördromar som fastnat i Ölandstrakten. Och Helena Söderlund, god morgon.
God morgon, god morgon.
Du ska uppmärksamma en grupp fåglar där hormonerna spritter så här års.
Ja, exakt. Ugglorna, ja. De är ju tidiga och på gång.
Ja, var är du och vad kommer hända under morgonen hos dig?
Ja, jag är i en ganska snöig skog. Står vid en tjock, stor, gammal tall här. Vid en myrkant. I en skog som ligger i östra Halland, lite på gränsen där mot Småland. Säger inte exakt var vi är, för tanke på att det finns lite häckande ugglor här. Vi ska lyssna efter ugglor och prata om ugglor tillsammans med en, eller jag ska göra det tillsammans med en jätteduktig ugglefotograf.
Ja. Och du, det kommer ju bli ganska mycket fåglar i programmet idag.
Ja.
Men jag tänker att om man kanske inte är jätteintresserad av det, alla är ju kanske inte det, men att man ska ju hänga kvar ändå. För om bara en liten stund så kommer vi få bekanta oss med en väldigt spektakulär växt, både till utseende och doft.
Här växer jag, kom hit, alla flugor. Det luktar dött kött, det ser ut som dött kött. Lägg era ägg här så har era larver jättegott om mat sen. Det är det den försöker säga.
Det är det den här spektakulära växten försöker säga. Och alla är ju som vanligt hjärtligt välkomna att höra av sig med uggleminnen eller vintriga fågelspaningar eller bara valfri hälsning. Då kan man antingen mejla till naturmorgon@sverigesradio.se eller så skriver man på våra sociala medier. Och där heter vi ju Naturmorgon. Men vi börjar då i ugglornas värld. Hör du vilken det är, Helena?
Ja, det är den här magiskt spännande, mystiska alla ord man kan använda om ugglor. Pärlugglan vi hör, eller hur?
Ja, det är en inspelning av Lars Edenius från Senokanto har vi fått den. Och de brukar hålla till där du är.
Ja, flera år har de funnits här. Men jag har inte hört den nu, men de brukar absolut hålla till här. Det vet ju du, Axel Graneskog. God morgon.
God morgon, god morgon.
Vi hörde pärlugglan här i inspelad form.
Ja.
Den har du hört här.
Ja, precis. Inte i år, men i alla fall förra året och förra igen. Så har vi varit med om flera gånger egentligen. Så vi håller i tummarna att det kan låta någonting nu här.
Den här platsen vi är i, det är gammal skog. Det ligger stammar lite här och var och det är lite myrar och sånt. Är det här bra ugglemarker?
Ja, det verkar som det. Vi har varit här i flera år egentligen. Och varje år har vi stött på någon typ av uggla och till och med häckning. i stort sett. Så det, ja, man märker att gamla träd och myrmarken i sig och sånt, det är nog väldigt bra miljö för ugglorna i sig.
Ja. Och du, vi har ju åkt en bit med bilen här på morgonen. Det har snöat en hel del.
Mm.
Och så såg vi, det var nog en räv som hade gått precis framför oss hela tiden. Helt nya färska spår.
Ja, precis.
Även in på stigen här.
Ja, exakt. Så det är väldigt kul.
Ja.
Man vet att den har varit här nyligen, antagligen. Ja.
En häftig känsla. Det känns som att man är helt ensam här i den stora skogen. Kanske att det finns några ugglor också.
Ja, vi håller tummarna. Vi tycker ju att vi har hört något innan,
ja,
i alla fall.
Så. Det här nu på morgonen, har du hört något lite dovt, lite mystiskt lät det?
Ja, precis.
Och håll, vi vet inte riktigt.
Nej, exakt. Det är inget ljud jag känner igen så från de vanliga ugglorna jag har hört här. Men jag får kolla upp sen och
du
se.
Du ska ha öronen på spänn.
Ja, precis.
Men Axel, du har ju en jättestor kamera som står framför dig här. I sån här lite kamouflerade hela det jättestora objektivet.
Ja.
Du är ju ugglefotograf, men jag vet också att du är hårdrocksgitarrist.
Ja.
Och du är från Markaryd. Hur började det här med ugglarna för dig?
Alltså det var egentligen, jag har alltid gillat djur och natur generellt. Men så har jag hållit på väldigt mycket med musik då, och spelat. Men så kom ju corona och musiken och spelningarna dog ut lite. Så man fick rätt mycket tid över till annat. Och så passade jag på att ta upp fotandet lite och började fota hemma kring gården och så. Och så var det ju då samtidigt där så 2020 då, det året, så var det väldigt mycket gnagare och sånt märkte jag i skogen hemma. Och strax, någon månad senare så hörde jag också ugglor. Och jag hittade en vårkväll en tiggande unga då i en lada som har en inbyggd holk i sig som min farfar har byggt för länge sedan. Så det var ju väldigt kul. Så det var lite så jag började upptäcka att det fanns ugglor i närheten då.
Och det var kattugglor då?
Ja, precis. Aha, det förstod jag ju sen då, för jag hade inte så bra koll på ugglor generellt, men jag förstod att det var det. Och sen lyssnade man lite på klipp på nätet och sånt och förstod att okej, det måste vara kattugglor.
Ja, och då tog du fram kameran. Det var liksom så du började?
Ja, precis. Mm. Och det var egentligen några månader senare efter att jag hade hört dem som det blev på allvar, för då helt plötsligt så satt det två kattugglungar utanför på marken helt orörda såg det ut som av att jag var i närheten. Så,
ja,
så det var en väldigt häftig upplevelse och just att det blev en annan del av naturen man aldrig varit med om innan själv i alla fall.
Mm.
Så det var lite så nörderiet med ugglor började.
Just det. Och sen liksom har det gått, åren har gått och nu har du en riktigt proffsig kamera och du tar fantastiskt fina ugglebilder som man kan se på vår hemsida till exempel. Och hur har du lärt dig fotografera så här bra då?
Nej, det har ju varit, man har ju lärt sig mycket på vägen egentligen. Mm. Alltså, så dels vilka inställningar som funkar genom att testa sig fram. Men också så finns ju mycket tips på nätet och också via sociala medier när man har inspirerats av andra fotografer. Och man börjar tänka, varför tycker man att den bilden är så fin som de har tagit? Och så inser man, men det kanske har med hur bakgrunden är i förhållande till djuret då, eller så.
Just det, och så började du lägga ut dina bilder också på sociala medier. Vad hände då liksom?
Nej, precis. Så det blev just ugglor framförallt som jag la ut. Och då hörde en annan fotograf av sig som heter Erik Hellander då. Och frågade, ska vi inte ut och leta ugglor?
Mm.
Så chansade vi på att åka ut jag tror det var en tidig mars kväll till just detta området vi är på nu då. Och nästan direkt så hörde vi då sparvugglar.
Ja.
Så det, vi blev ju rätt fast direkt där. Och sen någon gång senare så hade Erik då en vän som heter Lasse Lind. som också frågade om han fick hänga med. Och sen egentligen så har det varit vi tre sen dess som har varit ute i omgångar och letat ugglor. Så det är väldigt kul. Vi har varandra och vi hjälps åt och letar. Och, det gör nog det ännu roligare och att man inte är själv ute då.
Mm. Och i takt med ska man ta bra ugglebilder, då måste man lära sig mycket om ugglorna också förstås då?
Ja, precis. Alltså det är det man insett att det hjälper verkligen att läsa på. Dels vilka områden de gillar och framförallt hur de låter. För nu kring denna tiden och framåt så låter de ju extra mycket och de kan låta väldigt olika. Så en sparvuggla är ju väldigt olik en lappuggla till exempel i läten. Så att det hjälper.
Precis. Men så i det här området har du då hört och sett lappuggla, sparvuggla, pärluggla och kattuggla?
Ja, precis.
Så det är lite de som vi tänker att vi kan höra. Och sen var det ju det här lite mystiska lätet vi hörde här nyss. Vi vet inte vad det var. Vi tänker, ska vi bara lyssna lite stund och höra om vi har någonting?
Ja.
Hörde du något?
Ja, kanske att det var något. Men det är kanske nu man börjar inbilla sig.
Ja. Jag hör mest det litet, väldigt lätt litet snöfall som börjar falla ner över oss här.
Precis, och vinden långt, långt bort.
Det är ju väldigt, det är spännande att stå så i mörkret och lyssna efter ugglor och också bara stillheten. Har du brukat så lyssna någon gång, Karin?
Ja, jag tycker det är jättekul.
Ja,
alltså bara stå och lyssna och så hör man vad är nära, vad är långt bort.
Ja.
Vad ligger som en matta som man inte tänker på. Jag tycker det är härligt. Men Helena, du sa ju där om Axels bilder att de finns på vår hemsida.
Mm.
Om man vill se. De ligger ute på våra sociala medier också. Många glada kommentarer från våra lyssnare som har kikat på dem. Bland annat skriver Margareta Salberg underbara bilder. Och så skriver hon, jag har haft den stora förmånen att få se slagugla en sommarkväll på väg till vårt torp i Österbybruk. Och bland de här bilderna finns ju en... Alltså det är en av mina favoritbilder som Axel tagit på en slagugla som sitter på en grov gren. Det är väldigt så här blek bild. Det är mycket mörkt och vitt i. Men så lyser den gula näbben och så det här inramade ugglansiktet. Så blundar den. Och den har ju den finaste ögonskugga av små, små ljusa fjädrar.
Det är fjädrar på hela ögonlocken där. Det är så himla fint.
Ja. Nej, men det är underbart. Man kan ju kika på den. Den ligger då på vår hemsida på www.sverigesradio.se/naturmorgon eller på våra sociala medier där vi heter Naturmorgon. Och vi hörs ju lite längre fram, Helena.
Det gör vi. Vi ska knata vidare lite längre in i skogen här.
Ja, men gör det. Helena Söderlund är alltså morgonens fältreporter och hon är ute tillsammans med fotografen Axel Graneskog som har en extra fäbless för att fotografera ugglor. Men vi lämnar skogen en liten stund nu när vi ska bekanta oss med svaret på förra veckans naturfråga som ju lät så här. Det är nästan som att två skällsord sammanfogats till ett artnamn. Det låter som ett trynförsätts djurs bakdel och det är faktiskt så det ser ut när arten vi söker blommar. Den hör hemma på öar i Medelhavet, Korsika, Sardinien och Balearerna. Ja, skällsorden i fråga det är svin och röv som tillsammans blir svinröv. Och förutom att det kan syfta på grisars bakdel så är det namnet på en växt. Det är alltså det rätta svaret, svinröv. Vi gratulerar veckans tre vinnare, Sara Griphammar i Göteborg som får en termos. Bo Riddarström i Stockholm, till dig skickar vi en tygkasse. Och Bertil Bergström i Karlskoga kan vänta ett tygmärke i brevlådan. Och för er andra kommer en ny fråga och därmed ny chans att vinna i slutet av programmet. Holger Holgersson i Båsta hälsar. Det kanske inte är en blomma att ge bort på Alla hjärtans dag, men vad många roliga namn. Grisrumpa, grisrövskalla, grisrumpeskalla, grisända, svinrumpeskalla, medelhavsgrisrumpa, flugkalla från Medelhavet. Kärt barn har många namn. Och Elisabeth Rosén i Stockholm kompletterar. Fläckig drakkalla, även kallad svinröv. Jag har upplevt doften och den ståtliga blomman på Bergianska trädgården i Stockholm i mars 2016. Oförglömlig, skriver hon. Ja, en svinröv i blom är en växt som drar publik, och när Lisa Henkow besökte Botaniska trädgården i Göteborg visade botanist Åsa Kryger vägen.
Svinrövarna står här och har blommat över lite grann. Precis, det har varit lite fint väder här i dagarna, men man kan öppna upp den ena blomställningen här, och det som man tittar på här nu, det är vad man kallar ett hölsterblad, för de här tillhör kallaväxternas familj. Så här ser vi ett hölsterblad, och det är lite köttfärgat kan man säga, och lite hårigt.
Men det är inte klokt hur det ser ut, för det ser verkligen ut som hud, skulle Precis. Jag säga, med lite päls på. Ja. Jag känner också, åh vad tjockt det är. Oj, ja. Nu tryckte jag lite. Det är liksom tjockt och vätskefyllt på något vis.
Precis, och det här känns ju nästan köttigt. Det känns ju nästan det som att det är ett litet köttstycke det här. Ja. Och det luktar också lite dött kött, så att säga. Så den ska härma lukten av kadaver. Och den här lilla knorren som sticker ut här, den fungerar som en doftskorsten faktiskt. Och blir lite varmare än omgivningen, så den kan sprida molekylerna, doftmolekylerna, längre. Och det är ju för
värmer
att
den upp den?
Precis. Och det kan ju vissa växter göra, termogenes, alltså skapa värme. Och då gör den det för att doftmolekylerna ska fara iväg långt bort. För nästa individ av den här arten är säkert långt borta. Och då vill man att pollinatörerna ska hitta båda individerna. Men här ser vi ju inga blommor överhuvudtaget, utan blommorna sitter faktiskt längre ner, och det kan vi titta på den här.
Så vad är det här då? Här är bara själva det som ska locka på pollinatörerna. Det är skylten. Här växer jag.
Här växer jag, kom hit, alla flugor. Det luktar dött kött, det ser ut som dött kött. Lägg era ägg här så har era larver jättegott om mat sen. Det är det den försöker säga.
Och om man skär lite där.
Ja, men precis, om man tittar precis i botten här så kan man faktiskt få syn på blommorna.
Du gör ett fönster.
Så här inne sitter de. Så här ser man honblommorna med de här fruktämnena,
och
här
uppe ser man vita bär.
Precis. Och här ser man hanblommorna med pollen. Så här kan man få ut lite pollen.
Gul prick där.
Precis, och det som händer här då, det är att flugorna blir lockade in här. Det luktar och luktar och luktar. Och de är här nere och försöker lägga sina ägg. Då passerar de hela tiden den här pollen, hanblommorna, och får pollen på sig. Och sen, så när de äntligen kommer ut härifrån då, då luktar det jättemycket från något annat ställe, och så försöker de lägga sina ägg där då. Då kommer de ner med pollen på sig, på honblommorna. Så den luktar som allra värst när honblommorna är mottagliga för pollen. Mm. Och då stängs de liksom in här lite grann. Och sen så kommer hanblommorna utvecklas. Så på vägen ut, då får de på sig de här pollerna. Och då är inte honblommorna mottagliga längre. För de vill inte bli pollinerade av sitt eget pollen.
Och hur går det sen för fluglarverna, undrar man ju här.
Ja, men precis. De får ju ingenting.
Grundlurade?
De är grundlurade. Det här är pollination genom lurendrejeri.
Så de får inte lite kött liksom, som de skulle behöva?
Nej. Och den här växten, den håller till i Medelhavet ute på Balearerna. Och, man tror att det ska vara lite måskadaver som de försöker härma den doften.
Jaha, ja. Men vad är det för sorts växt? För den har ju ganska märkliga blad också, förutom den här jättekonstiga blomman som kommer. Och nu är vi i februari-mars blommar den här.
Precis. Så den drar ju igång med sina knoppar och blommar när vårsolen kommer och börjar de här första soliga dagarna på senvintern. Och bladen, De här ser ju lite trekantiga, spetsiga ut så här. Och det här, de tillhör som sagt kalla familjen. Så fredskallor och andra stinkande kompisar är ju munkhätta som man kan ha ute i trädgården till exempel. Och man kan ju jätteknölkallan, kanske folk har hört talas om. Den luktar ju också fantastiskt mycket. Och den är ju en släkting till de här också.
Mm. Är den uppe liksom med bladen hela året om?
Nej. Nej, utan det här är ju en knöl som är nere i marken och vilar under vinterperioden. Och sen så drar den igång och börjar fotosyntetisera här på våren, senvintern. Kör sina blommor, sätter frukt. Sen när den gjort sin grej, då vissnar den ner. Och så ligger den och vilar och väntar på nästa säsong.
Men det här namnet då, svinröv?
Mm. Det är bara utseendet här. För det ser ju ut som en liten grisrumpa faktiskt. Hölsterbladet och den här lilla kolven. Så den har fått det svenska namnet. På svenska kan man faktiskt kalla den för fläckkalla också. Men det är ju inte riktigt lika roligt.
Och det här är liksom en sevärdhet för göteborgarna. Har jag förstått.
Ja, men det brukar ju vara så här. Den drar stor publik när den sätter igång. Och det är ju det här roliga namnet. Jag tänker det är doften. Nu är ju vi i ett läge där vi håller på att förbereda oss för nya växthus. Och i vanliga fall brukar vi ha ännu större exemplar av den här. Så den blommar med många blomställningar på varje planta och sådär. Men nu är de lite mindre här, de här som vi tittar på. Men de ska få bli stora igen lagom till de nya husen öppnar. Och då ska man både få lukta och titta på de här små svinrövarna.
Det sa Åsa Kryger, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård, som presenterade köttiga svinrövar med doftskorsten för Naturmorgons reporter Lisa Hinkov. Och vill man besöka växthusen där får man vänta ett tag till. De öppnar för publik först år 2030. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och även om det inte är så mycket våryra ute i landet så är det för många ugglor. Slutet av februari och början av mars är deras häckningstid. Och det går att höra till exempel när revir annonseras eller lockrop efter en partner. Och vi har fått ett mejl från Britta och Bertil Lindberg i Kvibille. De skriver så här: medan vi vaknar till för att lyssna till dagens naturmorgon hör vi genom vår öppna fönsterspringa vår bergdjur hoa doft. Det är som att den vill bidra till dagens program. Ja, vi ska tillbaka till fältreporter Helena som sällskapar med en ugglefotograf om en liten stund. Först ska det handla om fåglar som hamnat i ett tufft läge. Det finns alltid individer som gör saker annorlunda, som flyttfåglar. Ofta är det en eller annan som bestämmer sig för att chansa, stanna. Vi fick tips om att den här vintern övervintrar två rördromar vid Färjestadens dämme på Öland. Medan de flesta artfränder förmodligen finns nere i Västeuropa någonstans, där det finns isfria vatten och de lätt kan smyga runt i vassarna och hitta fisk och smådjur. Jenny Berntsson Djurvall stämde träff med ornitologen Lars Rigbäck i veckan.
Ja, Lars Rigbäck.
Hej Lars, det var Jenny. Passar om jag kommer vid tvåtiden?
Ska vi träffas på parkeringen vid dämmet då?
Ja, men du, ska jag ha med strömming eller?
Ja, har du strömming så.
Hela Sverige är nedkylt och snövitt. När jag kör över Ölandsbron syns ett till stora delar fruset Kalmarsund. I Färjestaden på Öland, strax söder om bron, har två rördromar hållit till i vinter. Och det är Lars Rigbäck som har blivit deras beskyddare.
Hej! Har du paket med dig?
Ja, varsågod. Fiska.
Men.
Det är inte så många, men jag tänkte att det är symboliskt.
Att jag har med mig strömming, det beror på att Lars stödmatar de två rördromarna som håller till här. Färjestad stämmer i ett antal dammar för dagvatten egentligen. Runt vattensamlingarna finns det gott om fjolårsvass. Den hårda vintern har lagt islock på det mesta vattnet nu. Någon såg en rördrom i morse, men chansen att jag verkligen ska få se någon den är liten, säger Lars.
Ibland när man står, nu är det ju svårt för nu är ju, det ska vara vindstilla. Men då kan man ju upptäcka att vassstråna rör sig på ett sätt som avslöjar att där inne går någonting. Nu funkar inte det, för nu blåser det för mycket.
Och det här är dina hemmatrakter?
Jag bor ju i Färjestad, så det är hemmamarker. Och här kommer några gräsänder. Borta i ena vattendraget där det är lite öppet, där ligger de så tätt ihop så att det är något helt makalöst packat.
Men det är ändå något spännande att gå och glo in i vassen nu.
Ja, lite. Det finns ju alltid ett spänningsmoment i att den ska upp och flyga eller kliva fram. Det händer ju också att den bara kliver fram och promenerar över gångstigarna här.
Rördromarna i Färjestaden har väckt uppmärksamhet. De allra flesta flyttar nämligen söderut till isfria trakter så att de kommer åt fisk och smådjur. Nedisning betyder svält. De storfotade vassfåglarna är aldrig lätta att få syn på. Så vad är det vi tittar efter?
Det är ju insjö- och vassarnas fågel som framåt vårkanten så har den ju ett läte som brukar säga man kan blåsa i en större flaska. Så får man ett, jag ska inte försöka härma den för det kommer att gå åt skogen. Men det är ju väldigt spektakulärt och fågeln i sig är ju kanske inte vacker på ett sätt. Men den är spektakulär och har däremot fjäderdräkten är ju oerhört både kamouflerad och vackert i olika bruna och svarta nyanser. Så att den smälter ihop med vassen så att det räcker med att kliva in en meter från vasskanten så är det svårt att upptäcka den.
Och då är det ändå ingen särskilt liten fågel.
Nej, den är mindre än en häger. Men det är ju en, när den flyger så upplevs den ju riktigt stor för det är rejäla vingar. Om den är störd eller som vid ett tillfälle när jag var här och matade så då ställer den sig i någon form av obeliskställning med huvudet rakt upp och då ser den inte riktigt smart ut kan man väl säga.
Nej, för är den inte lite vindögd också?
Ja, ögonen sitter ju, alltså när den har den här ställningen med näbben rakt upp så sitter ju ögonen på sig. Den ser kul ut kan man säga.
Det vet inte den om antagligen, men det ser kul ut. Och vintertid så flyttar den ju rätt ofta neråt västra Europa. Och Skåne såklart kan ju ha övervintrande när det är milt.
Ja.
Och längre upp också när det är milt. Men nu är det ju inte milt. Så de som har chans att nu vet jag inte.
De har det tufft.
Ja.
Och risken är ju att man hittar så lite mat så man orkar inte ta sig iväg när det börjar frysa till. Och då går man ju tyvärr under i värde. På det viset är det ju tufft.
Ja.
Så här har du ju
ett litet
vattenhål som inte fryser igen.
Men ska vi lägga ut strömmen i alla fall och så gålar vi en sväng och ser dem? Ja.
Vad är det idag? Det är måndag idag va? I söndag så var det ganska mycket folk. Några få hade sett två rördromar men de flesta hade inte fått se den. Och då stod det folk och tittade in. Ja, den är här inne i vassen.
Ja.
Och nu ska vi se om vi kommer in i den lilla strömmingförpackningen.
Det var från början tre individer men en har dött, berättar Lars. Han tror att 3-4 fiskar per dygn håller en rördrom vid liv. Så nu kastar han in strömming i vassen helt nära där lite vatten är isfritt.
Då tar vi lite mer sen när vi gå tillbaka. Till vänster nu så har vi ett svagt rinnande vatten som inte fryser till. Så att någonstans här, där eller där borta kan det stå en rördrom. Nu är det tamduvor och gräsand som är i farten.
Och, som en liten bäck.
Med lite tur då så kan man ju se en vattenrall springa iväg. Det är också likadant. Det är med en liten skygg varelse.
Efter en stund går vi tillbaka till matplatsen och spanar in mellan vaststråna. Vi står där och stirrar in i vassen tills tårna fryser till is. Men nej, någon rördrom visar sig inte idag. Jag säger hej då till Lars och tar en promenad för att få upp värmen. Och i snön får jag i alla fall syn på något.
Här är i alla fall gott i snön en fågel med väldigt stora fötter. Jag vill se här. Minstone som min handflata. Kan det vara rördrom eller är det vattenrallen som Lars sa springer förbi här ibland?
En gång till spanar jag in där Lars la strömmingen. Är det inte något som rör sig i alla fall?
Nej. Det är faktiskt en fågel som är där inne och någonting rör sig där inne i vassen. Det är ungefär där han slängde strömmingen. Nej, nu ser jag. Nu springer den här fågeln ut på isen. Det är vattenrallen. Alltså det är en... Nu sprang den tillbaka in igen. Ja, det är strömmingen där inne ju. Det är vattenrallen. Ja, den har ju ganska mörkt huvud, men det är ju grått. Gråblått. Brun kropp. Lång röd näbb. Verkar inte särskilt skygg för att jag är ju bara 4-5 meter bort. Ingen rördrom, men en väldigt tjusig vattenrall. Det var ju trevligt.
Jenny Berntsson Djurvall var det som träffat Lars Ribeck vid Färjestadens dämme. Och Lars vill be nyfikna fotografer att inte trampa omkring i vassen och störa rördromarna vid de här öppna vattnen. För de behöver spara på energi, fåglarna, nu när det är så kallt och svårt att hitta mat. Och han beskrev ju rördromens läte där, Lars. Det här klassiska flaskblåset som man brukar likna det vid. Och de låter ju inte så här års, men till våren, hörni. Rördrom som tutar, inspelad av Jarek Matuszak. Såna lär vi få höra en del av i Tåkern i maj, när det är dags för årets fågelsångsnatt. Men där är vi inte riktigt än, Helena Söderlund. Du är ju... Vi är inte i maj än.
Nej, vi är verkligen inte i maj. Jag står vid ganska höga granar där den nattens snö har lagt sig snyggt ut på grenarna. Och det är liksom så här fluffigt. Hemma i Växjö så har det varit väldigt mycket skare på snön. Men här är det bara så här, den låter knappt. Bara liksom lite fluff.
Ja, du är ute med ugglefotografen Axel Graneskog. Exakt var specificerar vi inte med hänsyn till ugglorna. Men det är en skog i nedre delen av landet, i Halland.
Ja.
Men vi nämnde ju här nyss nu att man får tänka lite på att inte störa till exempel rördromarna där då, vid Färjestadens stämme. Hur är det med Axel? Tänker han mycket på hur han påverkar ugglorna när han är ute och fotar?
Hur är det, Axel, alltså, när du är ute och fotar ugglor? Hur är det här med att störa dem? Hur tänker du?
Nej, alltså, det är såklart man måste tänka på hela tiden. Och det vi har märkt ofta att dels kan det vara väldigt, alltså, per individ Man märker rätt snabbt om de verkar vara brydda eller inte. Men oftast de som vi har varit ute för att vara väldigt lugna, och vi är ju ofta där under väldigt långa perioder. Alltså från början nu i februari kanske fram till juni, juli om man lyckats hitta en häckning då.
Mm.
Så dels så såklart håller man avstånd vad som känns rimligt, och sen så märker man nästan att ugglorna de bryr sig inte om ofta och har vant sig lite, och det är till och med att vi har stått på håll och sen helt plötsligt så märker man, oj, nu sitter ju ena ugglan precis ovanför huvudet, så att då känner man att man är där lite mer på deras villkor. Så.
Just det, men så här, det finns ju när det går något larm på någonting så också 100 fotografer till samma ställe. Alltså, hur känns det?
Nej, alltså i början då när man fastnade för ugglor så var man ju mer sån, ja, nu var kul, nu vill man ut och kolla och se eftersom man inte har sett dem innan. Och så, men det kom av sig rätt snabbt för min del i alla fall, för dels blev det inte det här mysiga på något sätt att vara ute i skogen, och sen det, just att risken till att störa känns ännu större, och ja, det blir inte den här naturupplevelsen på samma sätt egentligen. Nej, exakt.
Det blir bättre upplevelse både för dig och ugglorna, precis. Så det är ju viktigt att tänka på då. Vi har ju rört oss en bit in i skogen här nu och gått över nedfallna träd. Och, ja, det här är verkligen en gammal skog. Alltså där finns mycket också, alltså platser där en uggla kan gilla att vara. För en bit framför oss här så är det en hög stubbe med ett stort hål i. Vad är det för någonting? Vem bor där? Har bott där?
Nej, precis. Nej, här har vi då lyckats följa en pärlugglehäckning för, jag tror det är 2 år sedan nu, ungefär. Så, och det är ett hål då från en spillkråka, misstänker vi. För det är ofta de hålen som just pärlugglarna använder då. För det är lite större än de lite mindre hackspettarnas.
Just det. Och du berättade för mig att de använder inte samma bo 2 år i rad.
Nej, precis. Alltså just pärlugglarna är nog, eftersom de har lite större hål, så är de rädda för mården framförallt. För mården har nog väldigt bra minne. Så har den väl hittat ett bo en gång, så vill den nog undersöka det lite då och då i framtiden med egentligen.
Mm.
Så det är ju mest för att skydda sin häckning och sig själv som de byter ofta.
Just det. Du, jag tänkte pärlugla. Vi ska titta på en bild som finns på hemsidan som du har tagit på pärlugla. Alltså, så kan du berätta lite om hur en pärlugla ser ut.
Ja, precis.
Vi ska se om jag får fram den här.
Ja.
Vi är ju på sverigesradio.se/naturmorgon. Där har jag
den. Ja, precis. Så den bilden är tagen eller i närheten då. Och då... pärlugglan är väldigt liten. Den är näst minst av våra ugglor. Uh-huh. Så den är väl ungefär i traststorlek, något sånt. Och den är ju rätt ljus och vit, men med svarta kanter kan man säga.
Mm.
Sen är den lite brun på ryggen med vita pärlor egentligen.
Pärlor, och så de här ögonen som är gula med svarta pupiller där, alltså, som tittar på en.
Ja, verkligen. Det är just,
gillar du pärlugglan?
Ja, alltså just pärlugglan i sig, den är väldigt alltså gullig i så sätt.
Ja.
Så det är nog den sötaste om man måste välja.
Ja. Och jag tänkte vi ska höra hur en pärlugla låter. Så Lisa, om du kan hjälpa oss i kontrollrummet med att få höra hur den låter. Ja, det där är ett läte som jag aldrig har hört. Alltså, Axel, när man hör pärlugglan, vad känner du då?
Nej, det är väldigt kul. För det tog väldigt lång tid innan vi lyckades hitta pärlugglor. Det var flera år vi var ute och letade egentligen. Men sen när man väl hör den första gången där så tror man ju knappt det är sant. Eller så, men det är svårt. Men den har ju väldigt speciellt ljud och man hör det ofta på filmer och sånt. Så det är väldigt kul att få höra det i verkligheten.
Exakt, jag har hört det jättemånga gånger men aldrig live här då. Men den gillar att ropa mitt i natten.
Ja, precis. Det är ju något vi har märkt med att vi har ändå varit här i god tid när vi visste att det var en häckning. Men det var alltid när det nästan var precis på kolsvart som den väl kom och lämnade mat då.
Hur fotar man mitt i natten?
Nej, det är rätt utmanande så. Man får gissa lite vilken gren hanen kommer landa på innan den flyger in i boet i detta fallet då. Och man får ha ställt in manuell fokus och man får ha självutlösare på kameran och lite sånt så att inte man riskerar att få kameran till att börja vibrera då, för då blir det bara suddigt ändå. Mm. För man har så långa slutartider också på kameran så att den tar en bild under väldigt lång tid.
Just det, och pärlugglan har ju tidigare varit för allra vanligaste uggla men har minskat ganska kraftigt här nu då de sista åren. Har du själv märkt det?
Ja, alltså vi har ju inte följt pärlugglor så länge, det är några år, men de två häckningar vi har lyckats följa, då har båda de misslyckats. Vi har inte sett några unga då.
Nej, ja, vad tråkigt. Ja, det måste ju vara trist när man har liksom hängt med så och det inte blir någonting. Men ja, hoppet om pärlugglan lever ändå här i vår skog.
Ja, och vi kommer ju få höra mer från er om en stund. Helena Söderlund och fotograf Axel Granskog som är i en av de skogar i Halland där Axel brukar fota bland annat pärlugla. Och det är ju som sagt uggletider nu, bästa tiden på året att få höra dem när de är igång med sina häckningsbestyr. Vi har fått in en rapport under morgonen från Värmland. Kattugglan hälsar att hon är igång och ropar från skogen i Gunnarskog/Värmland. Vänliga hälsningar från ugglan och mig, My, skriver My Niltsen. Och är man osäker, hur låter en kattuggla, hornuggla, slaguggla, hur ska jag skilja på dem? Då har vår Mats Ottosson såklart gjort en fågelsånglektion där han går igenom 9 ugglor på 5 minuter.
Där kattugglan finns i södra halvan av landet, där finns den gärna i människors närhet. Så den är med all säkerhet den oftast hörda ugglan. Och det är det här lätet som är artens signatur. Ett utdraget först och sen en ganska lång konstpaus och sen några kortare och nästan lite huttrande hoanden. Sen har kattugglor många andra djur för sig också. Klevittlätet till exempel. Men som sagt, det är främst det här man tänker på när kattugglan kommer på tal. Och från den frasen är det inte särskilt långt till slaguglan. Också här finns det en bestämd och väldigt karaktäristisk rytm, en konstpaus mitt i.
Ja, det där var en liten bit, men hela fågelsånglektionen om ugglor finns i appen Sveriges Radio. Sök på fågelsånglektion 15. Ja, och får man inte nog av de här karismatiska fåglarna så kan man i appen också söka på uggletid. Då hittar man ett specialprogram som vi gjorde om ugglor 2024. Vilka har vi? Hur låter de? Och varför fascineras vi av ugglor? Det finns många fina foton på vår hemsida. Inte bara på ugglor utan också det här rumpliknande hölsterbladet hos svinröven. Och en riktigt fin bild på en rördrom som stödmatas. www.sverigesradio.se/naturmorgon. Ugglornas rop hör senvintern och den tidiga våren till. En del hörs vid skymning och gryning, andra i mörka natten. Det är fortplantningshormonerna som tryckt på play nu när ugglorna häckar. Och vi passar på att ge oss ut i skogen för att lyssna och spana. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1, denna andra timme av programmet. Karin Gyllenklev heter jag här i studion och fältreporter ute i Uggleskogen, det är Helena Söderlund. Och om bara en liten stund ska vi tillbaka till henne och då ska det bland annat handla om vår minsta uggla, den vi hörde här nyss, sparvugglan. Och längre fram ska vi möta Reino Andersson som ägnat sig åt piplärkor ända sedan 1990-talet.
De är så jäkla fräckiga, va? Ja. De är härliga. Jag vet inte vad det är som gör det med. Jag tycker bara det är så himla kul.
Nu skådar han mest för nöjes skull, men innan handlade det om att reda ut dräktvariationer och skillnader i piplärkornas gångstil bland annat. Och så kommer vi få en viskning från våren. Vi har precis fått in en ugglehistoria faktiskt här som jag bara måste läsa upp. Den är från Per Schmidt. Som skriver: jag är präst i Svenska kyrkan och hade en förrättning i en kyrka utanför Stockholm. När gudstjänsten började upplevde jag att jag hade svårt att få uppmärksamheten och förstod varför när jag upptäckte att en uggla cirklade under kyrktaket. Blev lite orolig att ugglan skulle ta min flint för ett lämpligt byte att prova på. Det lugnade sig dock när ugglan bestämde sig för att slå sig ner på altartavlan och övervaka det hela. Jag och övriga deltagare kom efteråt överens om att den här händelsen gav en ny dimension till vår gudstjänst. Efteråt höll sig ugglan i kyrkan någon dag, vilket gjorde att vi fick göra rent orgen. Men efter att kyrkans dörrar fått stå öppna något dygn så gav sig ugglan ut på nya äventyr. Oförglömligt, skriver alltså då Per Schmidt. Ja, nu ska vi till en uggleskog i gränstrakterna där Halland, någonstans där i Halland, där är fältreporter Helena Söderlund tillsammans med ugglefotografen Axel Graneskog. Och vi ser inte exakt var av hänsyn till alla ugglor som häckar där. Men Helena, vilka arter är det som finns i de trakterna?
Alltså Axel har hört sparvuggla, lappuggla, kattuggla och pärluggla här och vid olika tillfällen.
Ja.
Just nu så är det inte så många som gör sig till känna. Jag tror att kanske också att det är lite det här snön som har fått ugglarna till att vara lite försiktiga.
Ja, så kan det vara. Men, och nu ska det dels handla då om minstingen, sparvugglan, och om vår vanligaste uggla, kattugglan.
Ja, så där låter den Axel Graneskog, vår kanske allra mest kända uggla.
Ja, precis. Ofta den man hör.
Ja.
Särskilt bland lite mer in i samhällen och sånt och kanske med i byar och så här.
Ja, det var lite så det började för dig också med ugglefotograferingen.
Ja, precis.
Det du hörde förra
timmen. Ja, exakt. Så kattuggla var ju det första jag upptäckte inom ugglevärlden då. Och sen har vi haft flera häckningar hemma med just kattuggla i en holk då.
Ja.
Så det är väldigt kul att följa dem också.
För du har ju fotograferat ugglor de senaste 5 åren, kanske så där ganska seriöst alltså. Och man kan hitta dina bilder på sociala medier och annat. Och du är ju ute halva året kan man säga och tittar på ugglor och lyssnar och fotar.
Ja, precis. Ja, det är nu kring februari och fram till juni, juli kanske. Något sånt som man kan lyckas följa om man har haft turen och hittat någon häckning till exempel. Eller så.
För det är nu som ugglorna börjar ropa in sina revir med sina olika sånger där man hör ofta så från olika arterna.
Ja, precis. Mm. Ja, framförallt nu februari, mars, lite april med har vi märkt i alla fall, är det som är lättast att höra. Sen brukar de tystna rätt mycket.
Och sen kan det komma lite andra läten när ungarna kommer då med tigrätten och annat.
Precis, det är rätt annorlunda läten då.
Ja. Men kattugglan, alltså även den har varit lite försiktig hemma hos dig i år.
Ja, det var faktiskt bara nu i veckan först som jag hörde ena honan misstänka att det var då som lät. Så annars brukar jag ändå höra dem till och från hela året och framförallt nu, januari, februari, mars.
Men dottern kan härma.
Ja, precis. Vi brukar ställa oss i ett fönster och så öppna i någon minut och så lyssnar vi och så brukar hon göra sitt egna uggljud.
Och hon är bara något år.
Ja, ett och ett halvt nu.
Ja, det är roligt. Alltså, du Axel, vi var här, precis, vi har kommit en liten bit genom skogen här ut i en öppen myr. Och precis på den här platsen var vi för några dagar sedan, på kvällen då, för att höra ugglor. Och det var helt annorlunda väder och det var mer... nu är det inte så farligt, jag tror det skulle snöa jättemycket, men det var i alla fall helt klart och vindstilla och ganska kallt. Och så vi stod här och minusgraderna föll och det var så här att jag hade inte riktigt fått igång inspelningen och då hörde vi en kattuggla ropa en gång. Och de är lite luriga så där ugglarna. Så ni ska få höra hur det lät när jag sen väl fick på bandspelaren. Vad var det vi hörde?
Jag tror att det är kattuggla nu.
Måste lyssna nu.
Ja.
Det borde komma igen.
Ja, jag hoppas. Det lät ju som när man var väldigt nära också.
Ja.
Så jag hoppas att...
Och sen titta. Hur brukar de sitta, de kattugglarna?
Alltså, de är rätt svåra att få syn på, tycker jag. För en sparvugla sitter ju ofta i en topp kanske för att hävda sitt revir. Men kattugglarna kan sitta mitt i skogen, alltså rätt långt ner till exempel på en gren. Och då är det mycket svårare. Vad tyckte jag hörde igenom?
Okej,
jag vill lyssna
igen.
Jag har en sparvugla med långt iväg.
Tycker du det?
Men jag är inte säker.
Där uppe.
Ja. Alltså jag är rätt säker på att det är en sparvugla som låter.
Är det?
Långt.
Okej.
Men...
Detta hållet.
Ja. Jo, jag... Ja, du hör mig.
Är väldigt stillsam.
Ja.
Vissling. Ja.
Jo, nu igen. Typ där och så.
Okej.
Jag tror.
Ja.
Men det är verkligen svagt.
Ja, det är väldigt svagt.
Ja.
Det är lite vissling.
Ja, precis.
Då vänder vi oss här med mot barrskogen här.
Ja, precis.
Då är det alla stjärnorna ovanför där.
Ja.
Är det, jag är inte så bra på stjärnbilden, men det ser ut, de där tre där. Är det Orions bild?
Ja, jag tror det också. Jag tyckte jag såg lilla eller stora björn med innan.
Precis. Varför är det så kul att stå och lyssna i kylan efter en liten vissling?
Nej, men det är väldigt spännande. Ja. Och just att då vet man att de finns här.
Ja.
Och att det kan finnas chans till att både få se och höra dem ännu mer längre fram.
Precis. Ja, det här lilla svaga lätet, Axel Graneskog. Alltså det var ändå en förhoppning till att vi kommer kunna få finnas sparvugga här framöver.
Ja, precis. Alltså, varje tecken egentligen är ju väldigt kul och och få reda på.
Ja. Och nu står vi här, det är ju blivit ljus nu. Men det kan sparvugglan här ju, den gillar väl när det kan vara lite ljust också.
Ja, precis. Den är lite mer aktiv än många andra ugglor också. Ja. Framförallt vid skymning och gryning då. Och även mitt på dagen ibland, särskilt nu när det är lite kallare tror jag.
Mm.
Så kan man ha turen och se dem.
Ja, och vi har lyssnat här nu men vi har inte hört någonting. Men det här, vi tittar på en av dina fina bilder på sparvugglan som finns på vår hemsida. Ja, den är inte stor alltså.
Nej, alltså det är något man slås av varje gång man väl lyckas se dem. De är väldigt små.
Den tittar på oss med sina gula ögon. Lite, det ser ganska barsk ut fast den är så liten.
Ja, precis. Den kan se rätt arg ut. Men det är nog uttrycket mer dess ansiktsuttryck.
Ja. Och det finns också jättefina bilder på de här små ungarna som nästan ser ut som sitter och sover.
Ja,
det gör de nog, va?
Precis. Här, just på den bilden så hade de precis ätit och fått mat av sina föräldrar.
Ja.
Och så satte de sig till lugn och vilade då. Jag kommer inte ihåg exakt hur länge, men det var ju säkert 10-20 minuter. Och sen kom föräldrarna igen och då blev liv igen då. Så att de passar på att vila mellan.
Jättegulliga. Och sparvugglan, den kan ju som namnet hör äta fåglar också. Inte bara gnagare som många andra gör. Men den är väldigt gullig och vi har fortfarande öronen öppna för den om den skulle pipa till.
Ska vi lyssna lite, Helena, hur den låter? Alltså det hördes ju väldigt svagt där på din
inspelning.
Ja, men
precis. Ska vi ta det ska vi göra. Ja.
Ja, det är det där man ska lyssna efter.
Så ska man lyssna, det är lite starkare.
Men du, Helena, jag ska bara fråga en sak. Längtar du efter våren?
Ja, jag har längtat efter våren i flera veckor nu. Alltså det har varit så kallt och hårt och jobbigt. Men det här fluffet, ja, det kan jag tänka mig lite tag till faktiskt.
Ja, ja, men jag längtar också efter våren. Den bidar sin tid. Men du, nu ska vi faktiskt prata med en som vet vad våren gömmer sig.
Mm-hmm.
Simon Syvertsson, god morgon.
Hej, god morgon.
God morgon, hur är läget?
Jo, det är bra. Jag gömmer mig från våren här i Forsakövärmland, men vanligtvis är Cambridge som jag fick se ett litet vårtecken.
Ja, hur är det i Cambridge annars då, så här i slutet av februari? Är det vårigt alltså?
Ja, våren är lite närmare. Krokusen är öppen, påskliljen är uppe. Ibland ser man lite insekter som ute och flyger.
Ah, wow. Och du har fjärilar i garaget där?
Ja, det har blivit ett känt fjärilshäng för oss. Så jag hade en liten observation där i veckan.
Ja, ja, men berätta.
Ja, så i måndag så var jag och plockade lite i mitt garage och fick höra ett litet ljud från ett hörn. Så det var, jag ska säga, som ett upprepat rispande pip. Nästan som någon som försöker vissla men inte riktigt lärt sig ännu.
Ja.
Ja, så jag följde efter det där ljudet och det kommer från en fjäril, närmare bestämt påfågelöga, som satt där och slog med vingarna i takt med ljudet.
Aha. Ska vi höra hur det lät? För du har ju filmat det här.
Ja.
Om man ser på filmen som ligger på våra sociala medier, ska den ligga uppe nu, så ser man ju hur den spänner ut vingarna. Man kan skymta, det är ju lite så här skuggigt i den här garagehörnan, men man skymtar liksom att det är lite rödbrunt på vingarna och de här ögonen. Vad tror du att den håller på med?
Ja, det är väl två teorier som gäller då. Antingen så värmer den upp, för det vet jag att en del insekter behöver göra, till exempel humlor. Eller den andra teorin att det är helt enkelt en varningssignal till mig då.
Ja. Ja, men det var därför du hörde av dig till oss. Du undrar lite så, vad håller den på med? Oftast brukar ju inte fjärilar låta så mycket, va?
Nej, precis. Och det skulle vara spännande att veta hur de gör ljudet också, precis på grund av det.
Ja, Det är faktiskt så att för 5 år sedan, i april 2021, så tog vi upp ljudliga påfågelögon i Naturmorgon. Så jag tycker att det är läge att vi faktiskt påminner oss. Och då var det lyssnaren Elisabeth Ekstrand Hemmingsson som hade filmat ett påfågelöga. Och det var hunden Dixie som hade upptäckt den här fjärilen som tillbringade vintern och förvåren i ett förråd hemma hos henne. Och så här berättade entomolog Moa Pettersson då.
Ett fantastiskt litet klipp. Det här visar nämligen på lite försvarsmekanismer som den här fjärilen har. Och den, det här är ju en fjäril, den lever ju väldigt länge som vuxen. För den har ju kläckt redan förra sommaren och så har den övervintrat och ska nu flyga ut och lägga ägg då. Mm. Och det betyder att lever man så länge så finns det väldigt många som kan försöka äta upp den på de här månaderna. Så då har man fått utveckla olika sätt att försvara sig. Och det första kanske handlar om att det inte blir upptäckt alls. Och det är ju att den sitter och vilar med vingarna ihop och då ser ut som en liten barkbit eller ett löv eller sådär. Men det hjälper kanske inte ifall en mus till exempel har hittat den då. Och när den då har suttit här och den har haft sin vintervila i den här bokhyllan och så kommer lilla hunden springande, då är det så att det här är ett annat beteende, att när attacken väl har skett eller vad den upplever är som en attack, då måste den liksom hitta ett nytt sätt att skrämma iväg. Då hjälper det inte bara att gömma sig. Och vad vi ser är ju då att den öppnar ju upp sina vingar flertal gånger och då exponerar den något som vi kallar för ögonfläckar. Och ögonfläckar, det är egentligen därför den heter påfågelöga. Mm. Och det är ju någonting som finns hos många olika fjärilar och ett klassiskt försvarsknep att visa upp dem där, för då skrämmer man iväg. Och det är något som har visat sig funkat väldigt bra på fåglar till exempel. Men om man sitter i en mörk, trång bokhylla hela vintern och det kommer en mus, då hjälper det liksom inte att ha granna färger, för det ser ju inte musen där i mörkret, utan då får det här ljudet en avskrämmande effekt också.
Och hur gör den då? Alltså det var någon lyssnare som hade sett filmen då och frågade, gör den detta med munnen eller är det på något annat sätt?
Nej, det är kopplat till vingarna, så att den kan inte sitta still och göra det här ljudet, utan den måste liksom öppna och stänga vingarna. Så det är friktionen som blir mellan fram- och bakvingen när den öppnar då och liksom exponerar sin framsida på vingarna hela tiden.
Ja, men Simon, du var ju helt rätt ute där. Det var för att skrämmas.
Ja, vad spännande, men ja, då får jag se till att hålla mig på behörigt avstånd alltså.
Exakt, du blev nyfiken istället för skrämd.
Ja.
Ja. Ja, men du, så himla härligt ändå med fjärilsmöte så här i februari. Och i Sverige brukar påfågelöga börja flyga i mars-april, men det kanske blir lite tidigare då där i Cambridge om våren kommit längre där.
Jo, jag får nog hålla utkik, de kommer nog snart.
Ja, stort tack för att du hörde av dig.
Mm, tack så mycket.
Hej då!
Hej då!
Det var lyssnaren Simon Syvertsson som alltså filmat ett väsande påfågelöga. Inga fjärilsljud vad jag vet, men däremot läten från en hel del andra djur hörs på söndag i en barockkonsert i vår grannkanal P2. I den vävs gökens rop, sjungande grodor och näktergalen ihop med klassiska toner. Verket heter Terra Mater, på svenska moderjord, och är en hyllning till vår planet. Här kommer ett litet smakprov. Thank you. hela det här lekfulla verket med barockensemblen L'Arpeggiata och Malena Ernman hörde vi i konsert i P2 söndag kväll med start 20.00. Det ska innehålla lite folkmusikaliska inslag har jag hört och till och med lite jazz. Vi befinner oss i slutet av februari och det är långt ifrån den livligaste fågeltiden på året. Även om det är fart på ugglorna, vilket nämnts i programmet idag, så får vi vänta på flyttfåglarnas återkomst och de stora fågelkörerna ett tag till. Men vill man spana efter piplärkor så går det fint. En plats där de gärna håller till på under vintern är vid tångbankarna vid Hallandskusten. Och Mats Ottosson har träffat Reino Andersson från Varberg som fallit hårt för dessa oansenliga doldisar.
Är det något som piper, va?
Ja, det är något. Ja, det är det. Det är en skärpip eller vattenpip. Jag kan inte göra skillnad på. Det är ingen ängspip i alla fall. Vi går fram för att se. Nu hör det stiga. Med luften.
Det är vinter eftermiddag vid Hallandskusten och det skimmer över tångvallarna. Femtevik utanför Varberg kommer att bli sista stoppet för dagen. Sista chansen. Och det kan sägas redan nu. De här tunna pipen i vinden, det är den enda kontakt som jag och fågelkännaren Reino Andersson från Varberg kommer att få med piplärkor den här dagen.
Men du såg inte att den fågeln som flög bort igenom?
Nej, jag gjorde inte det. Jag hann inte med svängarna.
Men å andra sidan, i avsaknad av piplärkor att skärskåda kan mer kraft läggas på en fråga som kanske är mer intressant än diverse artbestämningsknivigheter. Hur kommer det sig att vissa människor dras till Hallands blåsiga stränder mitt i råkalla vintern?
Jag tittar över nästan dagligen och att nu denna vinter.
Och varför, återigen, vissa människor som Reino Andersson liksom biter sig fast särskilt hårt i vissa fågelarter?
De arter jag studerat och de har ju liksom fastnat för, det är väl någon fel någonstans då, någon mani då.
Eller förälskelse.
Ja.
Kanske är det extra relevant att fråga sig det här just när det gäller piplärkor. De uppfyller ju precis alla tänkbara kriterier som finns på anspråkslöshet. De är små och spensliga och tunnröstade och de är spräckligt kamouflagetecknade i olika nyanser av gråbrunt, gulbrunt och olivbrunt. De saknar helt den lättbegripliga dragningskraft som, säg, en sommargylling eller en pilgrimsfalk eller en praktejder har.
Jag tror det är gängse för de flesta då som inte kanske hållit på så länge eller fördjupat sig i fåglar så mycket, så är det att det är väldigt svårt med piplärkor. Och det är det ju. Eller kan det vara?
Och de är, det finns ju nästan ingenting som är mer diskret egentligen.
Du menar i beteendet?
Nej, i utseendet. Alltså, de är lite brunt och lite spräckligt.
Ja.
Det är ju arketypen för en liten brun oansenlig fågel.
Jag tycker den är... Visst. Men det kan man ju säga. Jag menar, många tycker till exempel praktade då i karismatiska fåglar. Även hornet, praktade hornet som vi var och tittade på nu för något eller två år sedan på Ringarsudde. Då var det någon som sa, titta vad karismatisk den är. Och för mig var det en vanlig, det var en ejderhona. Som du säger då med piplärkor, så allting sitter ju, eller mycket sitter ju i betraktarens öga.
Absolut.
Jag får ta och spåna på tången lite.
Namnet till trots är piplärkor inga lärkor. De är närmare släkt med ärlorna. Fem arter häckar i vårt land. Rödstrupig piplärka och fältpiplärka som är mycket ovanliga. Skärpiplärka som är ganska ovanlig och minskande. Och så vanlisarna, ängspiplärka och trädpiplärka. Den enda som kanske är någorlunda allmänt känd är väl trädpiplärkan för den smattrande sångens skull under våren. Men den är i tropiska Afrika nu. De i den här inhemska kvintetten av piplärkor som ses här vintertid, det är skärpiplärka och ängspiplärka. Inte minst längs Hallandskusten då, där de gillar att gå och leta ätbarheter i strändernas tångvallar. Vintertid tillkommer dessutom, och det här är märkligt, ytterligare en art, vattenpiplärka, som egentligen häckar i kontinentala bergstrakter, till exempel i Alperna. Av skäl som ingen riktigt förstår flyttar en del vattenpiplärkor norrut och övervintrar vid danska och sydsvenska havsstränder. Mycket sällan kan ytterligare några arter från andra kontinenter förirra sig hit, men i stort sett handlar vinterskådning efter piplärkor om vattenpiplärka och skärpiplärka. Och det här är väldigt svåra arter att skilja åt. Den som öppnar fågelboken kan bli avskräckt minst sagt av alla de finstilta dräktdetaljer man antas hålla isär. Men Reino Andersson har upptäckt att det även finns andra sätt att skilja dem åt. På gunget och på gången.
Först eller med en gång då, så kollar jag på rörelsemönstret. Och då ser man att en skärpip där liksom, den rör liksom skätten upp och ner. Det är gunga med skätten, kan man säga. Den har gångjärnen vid skättroten. Medan då vattenpip, den är som en fossa. Den gunga med bakkroppen och är med, har gångjärnen lite längre in på kroppen.
Jaha. Medan du pratar så står jag automatiskt börjar gunga i kroppen för att känna hur det känns att ha gångjärnen på olika ställen i kroppen. Ja. Nej, men jag förstår hur du menar. Det är liksom skärpiplärka, bara skärten som rör sig i gunget.
Ja, när det gäller gunget då. Ja. Och det är en sån här, tycker jag, då, förbesedd karaktär som inte nämns någonstans. Men vi har ju tittat mycket på det, och det är en väldigt bra karaktär. Sen tycker jag då en vattenpip är mer pimpinett. Ja. Den går liksom, den är upprest, den går, den lyfter benen, och ofta har den lite lufttramp till och med om man tittar noga på vattenpip.
Det säger sig självt att man inte upptäcker sånt där, alltså artbestämningskaraktärer som inte står i artbestämningsböckerna, om man inte står väldigt länge och tittar väldigt noga. För Reino Andersson började det redan på 1990-talet i Varbergs hamn, där han både jobbade som lokförare och studerade fåglar på fritiden.
Så plötsligt fick man se en skärpiplärka som satt på spåren på jobbet. Så tänkte man, vad sjutton gör den här?
Några år in på 2000-talet vändes fokus mot piplärkorna ute på vinterns tångvallar.
Men idag är vi färdiga med det här jobbet. Vi har publicerat både dräktvariation och rörelsemönster och vinterrevir och allt det här. Va? Så nu är det ju bara att man kan man latcha omkring och bara njuta av de här vackra fåglarna som andra tycker är fula. Eller många andra i alla fall. Ungefär så.
Ja, både så den här manin eller förälskelsen eller vad vi nu ska kalla det, den har liksom inte släppt. Men det kanske började med att det fanns olösta mysterier. Eller vad är det som gör att du faller för de här vissa arter? Är det att det finns frågetecken?
Ja, det är det. Nyfikenhet. Och det är liksom ett, om man nu kan kalla det för forskningsintresse, att man vill ta reda på, få liksom, helst då få tillförlitliga data som man kan verkligen dra slutsatser på istället för dåliga data som är bara gissningar.
Mm.
Men sen är det väl det att vi olika personligheter, och jag har ju insett det nu när man har stått här varje dag i vinter till exempel och kollar på piplärkor, så till slut kan man ju nästan inte med och stå där, för man får ju gliringar till slut. Men det behöver ju inte jag, man. Det är ju, det är inte mig det är fel på, det är de andra som inte har förstått det här. Nej, lite grann så. Det finns ju massa sätt att skåda och titta och förhålla sig till natur överhuvudtaget och fåglar.
Ja, verkligen.
Men jag menar, allting är ju helt okej. Okay. Det är ju upp till var och en om man vill gå ut och njuta enbart, eller om man vill gå och löpa linan ut åt andra extremen som jag kanske har gjort då, med att fördjupa sig och publicera sig och liksom hela den biten. Va? Mm. Men det förtar ju inte den andra änden i att man kan njuta också. Va? Och det finns liksom hela biten.
Nej, nu har du ju själv erkänt att du har inte några frågetecken kvar att räta ut egentligen. Du har ju ingenting att skylla på för att du står här och tittar på piplärkor annat än att du gillar dem.
Nej, piplärkorna känns för mig i alla fall själv, så känns det färdigt.
Ja, ändå så står du här varje dag, säger du, nästan den här vintern.
Ja. Ja, varför gör det? Ja, jag tycker de är så härliga. Nu är det ju ganska liten skillnad för ett vanligt öga kanske, om man jämför rörelse på skärpip och vattenpip då. Men när det kommer vattenpip som liksom är trippar fram och liksom väldigt sådär uppreslig, lyfter benen.
Det låter lite som en dressyrhäst.
Så. Ja, den spatserar fram liksom. De andra, de... Det är lite, om man tänker sig skärpipen, det är liksom jobban i pipläkarvärlden och vattenpipen, det är aristokraten som kommer där liksom lite uppnäst. Och då, de är så jäkla fräckiga, va? De är härliga. Jag vet inte vad det är som gör det med. Jag tycker bara det är så himla kul. Och sen det här med, man pratar om mindfulness och grejer då. Detta är ju riktig mindfulness, förstå. Och bara koncentrera, fokusera på...
Jag tittar på en tångvalv i havet och jag vet att jag tittar på en tångvalv i havet.
Jag vet inte vad andra inbegriper i mindfulness, men det är väldigt bra för själen, tror jag. Och bra för... Jag vet inte, jag tror det är bra för allting. Mm.
Det var Mats Ottosson som gjorde sällskap med fågelkännaren Reino Andersson till bland annat Femtevik på Jätterön och Galtabäcks hamn. Två i vanliga fall utmärkta halländska lokaler för vinterspaning efter piplärkor. Och jag såg i ett Facebook-inlägg att Reino så sent som i söndags i alla fall såg vattenpiplärka, skärpiplärka och två ängspiplärkor där i krokarna. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Kanske minns trogna lyssnare att Christian Nilsson var med i programmet i höstas och rapporterade direkt från ett forskningsfartyg i Barents hav. Nu finns ett helt vetenskapsradioavsnitt med honom i appen Sveriges Radio. Och vi tänkte bjuda på ett smakprov. Vi ska flera tusen meter ner i havsdjupet. För dit skickar Christian och hans kollegor ner en kamera. Och när det börjar bubbla, det är då det börjar hända. Där finns maskskogarna. Skogar av rörmaskar som lever i symbios med bakterier.
Det jag visar nu för Joakim, det är de här millimetertunna rörmaskarna som kan bli uppemot en halv meter långa faktiskt. Och så ser man som en tät samling av ganska raka rör i just detta fallet som ligger väldigt, väldigt tätt samlade. Nästan som spaghetti eller hår hade man kunnat säga. Mm. Men de kan växa på flera olika sätt. Och då till exempel här har vi ett annat prov. Och här ser vi lite maskar som växer helt krulligt. De lagar knutar på sig själva och växer ibland som gamla telefonsladdar. Och det är inte helt tydligt vart det är de har tänkt ta vägen egentligen med sin tillväxt. Vilket vi tycker är väldigt intressant.
Lite snurrigt på något sätt.
Ja. Och det som jag tycker är så fantastiskt med att de växer på så här olika sätt är att med hjälp av sina rör så skapar de olika typer av miljöer för organismer att leva i. Precis på samma sätt som träd gör skogar.
Ja, men du sa ju det, att det var som maskskogar där nere då på botten. Berätta om det. Alltså det är det som, så själva de här rörmaskarna, de bildar som skogar som sen i sin tur då är livsmiljö för andra organismer.
Det stämmer bra. Så vid de här kemosyntesbaserade ekosystemen så hittar man väldigt många vad vi kallar mikrohabitat. Och vad vi har märkt är att precis som på land, att det är mycket, mycket mer liv i en skog än på en naken berghäll, så är det väldigt mycket mer liv och arter i de här maskskogarna. Så vi kan ha korta buskiga skogar, vi kan ha höga täta skogar, nästan som tallskogar uppe på land. Och det gör ju att väldigt många olika arter gillar att leva där. Men vi har ingen aning varför de här skogarna växer så som de gör. Vad är det som gör att en krullig skog blir en krullig en och en hög, rak skog blir som den är?
Ja, krulliga maskskogar. Vilken grej. Vi hörde Christian Nilsson vid universitetet i Bergen på Center för djuphavsforskning som bland annat kikar ner i det så kallade Molloy-djupet mellan Svalbard och Grönland. Och det är Joakim Lindvall som gjort ett 20-minuters program med honom som sändes den här veckan, och det finns i appen Sveriges Radio om man söker på maskskogar. Vi ska återvända en sista gång för morgonen till fältreporter Helena Söderlund och ugglefotografen Axel Graneskog. Och vi har fått så många kommentarer här. Folk har skrivit saker om ugglor, Helena. Nu får du lyssna.
Jag lyssnar, absolut.
Sigrid Nilsson skriver: en vaken uggla tittar nästan alltid in i kameran och undrar vad den gör ute i skogen. Och så har Annika Björk skrivit: för några år sedan promenerade jag vid Rocksjön i Jönköping. Plötsligt blev jag uppmärksam på några arga småfåglar strax in till spången. Jag tittade på dem i den låga björken, men så sänkte jag blicken och fick se sparvugglan bara någon meter över mitt huvud. Nu har jag blivit uppmärksam på varnande småfåglar, så redan dagen därpå såg jag ytterligare en sparvuggla på ett annat ställe, men nu betydligt högre upp i ett träd, skriver Annika Björk. Alltså, jag har aldrig sett en sparvuggla faktiskt, men det är ett bra tips. Småfågelchatter eller arga småfåglar.
Det låter ju väldigt bra.
Ja, det är det vi ska få lite nu, tips på hur man lyckas med ugglefotografering.
Exakt. Axel Graneskog, du är ugglefotograf. Alltså, hur tar man bra bilder på ugglor?
Nej, det är en bra fråga. Nej, men alltså, dels är det ju bra såklart om man lyckas hitta någon.
Man hittar ju nummer ett.
Ja, precis.
Och vi hörde precis här en lyssnare då som ju tipsade om att lyssna efter varnade småfåglar. Då kan man hitta en sparvuggla.
Ja, precis. Så det är väldigt bra. Så sätt.
Men hittar de? Vad vet man? Hur hittar man en uggla annars då, förutom det?
Ja, hitta generellt så. Nej, men det är ju ofta och, alltså, gammal skog och hackspettar såklart som kan hjälpa till och göra bon till de mindre ugglorna då.
Ja. Och alltså, Axel, precis här nyss så hörde vi tror det var en spillkråka här i skogen där vi är.
Ja, precis. Så det ger ju hopp för pärluglan, känns det som i så fall.
För dess, när de har gjort ett hål så kan pärluglan använda det efteråt.
Ja, precis. Så är det.
Så en bra skog är bra.
Ja, bra skog. Och sen så kan man också gå in på Artportalen och kolla. För där kan man hitta rapporter och lite sånt om historiskt vad det har funnits ugglor innan och så. Så det är också ett bra tips på... på veta var man ska börja ens och vara uthållig och försöka lära sig deras rutiner, alltså när, vilken uggla är det man letar efter och när brukar den vara aktiv och hur den låter, för att ugglorna kan ju låta väldigt olika egentligen, så sparvugglan har den här klassiska visslingen till exempel och sen de större ugglorna mer hoandet och så här, så att det kan vara väldigt olika.
Och innan du går in på liksom just hur man får den bästa bilden, så, alltså, hur gör man själv? Jag vet, du har ju speciella vantar som lyser rött som du har tryckt en knapp på.
Ja, precis. Det är för inte för frysa under tiden.
Ja, man måste hålla sig varm.
Ja, precis. Ja, exakt. Det är också viktigt att klä sig bra. Och ofta blir det ju många timmar man är ute. Ja. Så.
Tålamod och bra kompisar också kanske.
Ja, precis. Det gör det extra roligt. Och gör att man står ut lite mer. Även fast fingrar och tår kan bli väldigt kalla ibland.
Ja, men det är runt om. Men då, sen så när man står där och det kanske finns en uggla, hur får du den på bild?
Nej, alltså dels så bakgrunden brukar göra väldigt mycket. Alltså, så har man en hyfsat mörk bakgrund eller en enhetlig bakgrund, så brukar det göra att det blir tydligare och få fram själva ugglan. Och sen ska det inte vara för skarpt ljus, för det förstör ofta bilden. Och det är ju ugglor tacksamt eftersom de ofta är aktiva när det är lite mer skymning eller mörkt. Mm. Och sen var inte rädd att testa olika vinklar. Alltså, för ibland så fastnar man på ett man tycker är jättefint, men går man tre steg åt ett annat håll så kan det vara ännu bättre. Så att... Det är kul att testa egentligen.
Ja.
Så,
Nu tycker jag hörde någonting.
Ja, det är något som låter här på håll. Ingen uggla, men jag vet inte vad det var. Men... någon mindre fågel.
Ja, liksom. Exakt. Men, alltså... och sen så ska man ha en bra kamera då kanske?
Ja, alltså det underlättar väldigt mycket. Mm. För ja, man har ju uppgraderat efterhand som man har fotat mer och mer. Men de nya dagens kameror och sånt, de kan liksom hitta ögon på fåglar och sånt. Så att de hjälper ju till att hitta fokus och så här på ett helt annat sätt. Ja. Så att det är ju väldigt lyxigt om man väl har så bra utrustning och...
Beskriv den allra bästa bilden du har tagit på en uggla.
Ja, alltså en av dem, nu har vi inte med den här bara för det, men det var en liten sparvuggla då som satt på håll i en gammal död, på en gammal död gren helt enkelt. Och så var det väldigt mörkt bakgrund, det var ju blåtimmen, så generellt mörkt, och så lite ljuspärlor som letas igenom, så... Det är en av mina personliga favoriter som man kommer tillbaka till på något sätt.
Och då är det liksom en ganska vanlig uggla, men det är bilden liksom.
Ja,
och känslan när du stod där.
Precis, alltså helheten. Så, ja. Och just den morgonen var så kul med, för att det var två sparvugglor, alltså en hona och en hane. Och vi brukar skämta om att den hade lägenhetsvisning för honan. För ja. Den flög, först flög hanen antagligen in och visade då ett bohåll, och sen kom honan efter och sen flög de ut och så flög de vidare och så satt sig. Så det var en väldigt rolig morgon. Så.
Just det.
Så det var skoj.
Vi har ju sagt att vi har haft lite olika ugglor som finns i det här området som man kan ha chans på. Det finns lappugglor, har vi inte pratat så mycket om. Den kan ju alltså finnas här.
Ja, precis. Aha. Jag har sett, alltså jag har hört den med säkerhet två gånger minst i alla fall. Senast förra året. Och sen är jag 99% säker på att jag såg en lyfta när jag kom körande med bilen en gång.
Jag tänkte vi ska höra hur den låter, om Lisa, om du skulle kunna dra på den i studion så vi kan höra hur lappugglan låter. Ja, den har ett väldigt speciellt läte, den pumpar liksom fram.
Ja, det är väldigt dovt, det är så här som man brukar kunna höra. Det är rätt, är det väl vindstilla och sånt så brukar det vara rätt lätt att... att det är,
den det är en som... stor uggla.
Ja.
Grå.
Precis. Jag tror att den är ungefär lika stor som en berguv i storlek. Men sen att den har mycket mer fjädrar och mycket lättare då. Ja. Så att den är väldigt mäktig när man ser den.
Men jag har förstått att du sprang nästan på den hemma.
Ja.
Alltså där du bor utanför Markaryd.
Ja, precis. Så jag var ute och cyklade i skogen. Lite för träning, men också för kul att man upptäcker något. Och helt plötsligt så är det något ovanför mig som lyfter något jättestort, bara någon meter ovanför. Så ser jag då när den landar igen att det är en lappuggla. Så som tur var, som var min ena bror hemma, så jag ringde till han så kunde han komma med kamera. Så då lyckades vi fota några bilder på den också. Så det var ju jättekul minne också, ha dem så nära inpå.
Ja, verkligen. Alltså en lappuggla som man annars... Den har ju flyttat sig lite mer neråt södra Sverige och häcka här. Men annars känns det ju nästan helt osannolikt att du skulle springa på den hemma.
Ja, verkligen. Det är en av de man minst tror man ska stöta på. Så.
Ja, Axel, vi har haft en jättehärlig morgon här. Det har varit stilla och snö och lite inte så kallt och ganska tyst. Men härligt.
Ja, precis. Tyvärr har inte ugglorna varit jätteaktiva, men det har varit väldigt mysigt ändå.
Så. Ja, som sagt. Men det är ändå nu som man, från och med nu så tycker jag att alla ska ut och lyssna efter ugglor så mycket man kan. För det är ju något speciellt med dem.
Verkligen. Det är häftigt.
Ja, stort tack Helena för er insats idag. Jag klämmer in en sista hälsning från lyssnaren Lisa Karlsson. Ugglor är nog något av det bästa som finns, hälsar hon.
Ja, men det är ju det.
Ja, tack till dig, tack till Axel Graneskog som tagit med oss till en av de skogar där han allra helst fotar ugglor. Och passande nog så handlar veckans kråkvinkel också om fotografering. Det är Joakim Lindvall som funderat på vad han fotar och varför.
Klick, klick.
Jag vet inte hur många bilder jag har tagit på samma myr, samma gamla tallar, samma sjok av vitmossa i olika färger, samma sjöborda, samma renspolade klipphällar, samma gamla båtar etc. etc. Men ändå inte samma. Ljuset skiljer sig, årstiderna skiljer sig, mitt sätt att fota skiljer sig, men ändå samma motiv år från år. Varför är det så? Visst, jag fotar annat också. Barnen i alla olika upptänkliga situationer, miljö och åldrar. Och för all del tillfälliga motiv på tillfälliga platser. Men det är ändå de här återkommande motiven, platserna som ligger mig närmst. Dels för att jag gillar dem, antar jag. Dels för att det är något med kontinuitet. Att ständigt återkomma till någonting som är sig någorlunda likt. För min del är det en myr i Jämtland dit jag återkommer år från år vid olika årstider. Bäst är vårvintern när man kan åka skidor över den gungiga mossan obehindrat. På sommaren så krävs det rejäla stövlar och benmuskler och motmedel mot hungriga insekter för att göra motsvarande tur. Men på vårvintern så svischar jag fram på mina gamla turskidor med knekande bindningar och pjäxor. Annars rätt tyst. Kanske att några mesar, titor eller domherrar hörs. Solen värmer och börjar smälta fram fläckar och vitmossa i alla möjliga olika färger. Brunt, lila, grönt och grått. Som en flamsk vävd av det finaste garn i jordnära färger. Jag måste bara fota av det. Klick! Och där, en annan fläck. Klick, klick. Och en till. Klick! Och där är den där gamla knotiga tallen. Klick! Och där den med knipholken på. Klick! Och sjöbordarna nere vid sjön i glittrig snö, klick. Och fjolårsgräset som sticker upp ur snön i motljus, klick, klick. Och så vidare. Jag tar bilder på allt som jag tagit på 100 gånger tidigare. Var kommer den där driften att fotografera, dokumentera sånt som man gillar ifrån? Ja, på något sätt så är det väl att man vill bevara det, åtminstone för sig själv. Kanske kunna visa familj och vänner, men framförallt att bevara minnet och känslan som man hade just då. Och kanske ta fram det någon gång i framtiden. Och där är den där gamla silverfuran, klick. Och där ligger vår gistna grånade träbåt upp och ner i snön och väntar på bättre tider, klick. Och där, klick.
Joakim Lindvall var det som fotade loss i veckans kråkvinkel. Ännu en naturfråga har knådats fram här på redaktionen och är nu redo att serveras. Här är den. En flygande juvel som blixtrar till över vattenytan, så kan arten vi söker uppfattas. Ljudet kan vara en ledtråd som leder till både upptäckt och rätt svar. Näbben är mycket framträdande om man ser den i profil och trots namnet saknar den vi söker krona. Skicka in det du tror vi är ute efter här så har du chans att vinna en röd snygg Naturmorgon termos, vår tygkasse eller det klassiska tygmärket. Svaret behöver vi ha senast på torsdag. Antingen mejlar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller så skriver du ner det och lägger på lådan till adressen. Då ska det vara adresserat till Naturmorgon 35930 Växjö. En flygande juvel som blixtrar till över vattenytan, så kan arten vi söker uppfattas. Ljudet kan vara en ledtråd som leder till både upptäckt och rätt svar. Näbben är mycket framträdande om man ser den i profil och trots namnet saknar den vi söker krona. Rätt svar på förra veckans fråga, det var svinröv och vinnare det var Sara Griphammar i Göteborg, Bo Ridderström i Stockholm och Bertil Bergström i Karlskoga. Om en vecka i Naturmorgon ska vår fältreporter hänga med Bosse Söderberg till Rävberget, en plats där han följt några av alla de rävar han satt sändare på. I boken Viltpredikan berättar han om sina erfarenheter med vildsvin, kronhjortar och rävar under många år som forskningsassistent har han då varit. Tack och trevlig helg önskar morgongänget här som består av fältreporter och tillika producent Helena Söderlund, tekniker Lisa Järnestam och jag som heter Karin Gyllenklev. Ha det så gott! Mm.